I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Det är fortfarande april och vi har vår vän Asket med oss.
Ja, och vi pratade ju linne förra veckan. Det kommer vi göra nu med. För nu, den här veckan, då lanseras The Linen Trouser, alltså Askets linnebyxa. Och det tycker jag är värt att uppmärksamma.
Verkligen. Vi har ju spanat in byxorna och skjortan som vi pratade om i förra avsnittet. Och det här är ju två trevliga delar i en basgarderob som ju med fördel går att matcha ihop.
Precis. Det är det som är en av de stora, tycker jag, nycklarna i hela Askets kollektionsbyggande eller utbud. Det är ju att det är basfärger och basplagg som funkar oerhört väl tillsammans. Och om man tittar på den här byxan, som sagt, vi hade möjligheten att se den live och få en genomgång av hur den är skapad och designad och framtagen. Och det är väldigt intressant. Den är gjord i ett belgiskt linne som har en, man kallar det plain weave, det vill säga att den har inte en twill, utan det är en ganska lös och härlig, väldigt luftig karaktär i den. Det ger också en, kan man säga, en extra struktur till, eller textur till själva väven som jag älskar. Det påminner nästan lite om silke i karaktären. Oerhört mysigt.
Väldigt mumsig och matig.
Och sen det jag gillar också är att det här är inte en extrem byxa på något sätt. Det är inte en slim fit modell utan den kallas regular. Det vill säga att den är varken supervid eller jättesmal. Den har bälteceller. Den har en ganska rak passform. För mig är det en perfekt så här, liksom semester, alltså ledig utan att den blir drawstring byxa. Förstår du vad jag menar?
Jag älskar den här byxan. Nu när vi spelar in det här är det inte väder för den här byxan.
Nej.
Men jag längtar.
Jag med.
För att den här byxan är riktigt härlig. Precis som du sa, det är en ledig byxa för dig och mig.
Jag tror många kan bära den här till både skjorta och kavaj också. Det är inte det. Det är bara att just att den inte har den typen av klassiska pressveck eller pleats eller så här, gör att det här är en byxa jag tänker att jag skulle bära i Antib till exempel. Och den finns framförallt då, fokusera lite på färg. Jag gillar ju den här marinblå eller navy. Det vet jag att du också fastnade för. Finns även i beige eller sandfärgat linne och en klassisk så här mörkgrön.
Och den här byxan från Asket, sa vi priset?
1700 kronor. Perfekt.
Perfekt.
Och har man inte liksom möjlighet att besöka butiken på Norrmalmstorg så kan man ju gå in på deras hemsida och klicka, för nu ska den finnas till försäljning.
Så är det. Vi säger stort tack till Asket.
Tack.
Troubles. Vad säger du om jag säger seglarskor, Andreas?
Oj, 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 oj. Alltså, tudelad känsla kan jag säga. Oj, oj, oj. Det finns ju några av de värsta stunderna i mitt liv förknippar jag med den typen av marstrandsmode som ibland präglas av seglarskor. Men jag ska inte vara så kategorisk att jag är 100% emot det, för det finns värre skomodeller.
Ja, vad talar vi för år då när du säger de här hemska, det här marstrandsmodet som du tänker på?
Nej, men tidigt 2000-tal. Sen är ju modellen en klassiker i det avseendet att den har ju funnits med länge. Så att vi ska inte döma modellen för dess bärare 100%. Men det finns någonting, jag har ju som uppväxt på västkusten i Göteborg kanske haft lite bilden av en mästrande seglargubbe liksom. Mm. Alltså, och det är ju inte alltid den roligaste stilreferensen. Däremot så, det finns ganska mycket spännande varumärken som har börjat göra sin take. Och här är ju, det här är ju svårt. För ibland är det sjukt snyggt och ibland är det svårt att göra liksom en ny take på en klassiker, om man säger
ja,
så.
Ja, för jag tror att vi båda verkligen känner att seglarskon, alltså det är verkligen en revival nu.
Ja.
Och
en lyx-revival.
Ja, som en det riktig är lyx-revival.
Ska man ta originalet då, eller jag vet faktiskt inte om de var först, men Sperry Topsiders är väl en klassisk liksom.
Definitivt,
grundmodell.
Definitivt, superklassiker. Ja. Min favorit som jag knatade runt med i minusgrader.
Mm.
Definitivt. Det, ja, det är mycket jag inte är stolt över hur jag gick klädd och så. Men de där, det är fortfarande en favoritmodell. Mm. Det var ju extremt larvigt att ha dem i minusgrader. Men det var ju ett par Timberlands.
Spännande kombination.
Som var väldigt, och de hade ju absolut ingen sån här traktorsula.
Nej,
utan
nej,
det
nej.
Var ju ett par, det var deras boat shoes liksom, eller deck shoes.
Ja, och jag vet, en av mina första stil- eller modemässiga fascinationer, det var faktiskt också det här. En bit in på 2000-talet när det var en trend som påminner lite om den som vi börjar se nu med lite lyxiga så här mocka seglarskor,
ja.
Fast som inte var från de traditionella, men det var något varumärke som hette NDC som är ett belgiskt skoföretag som var väldigt hypat under en kort period, särskilt i Göteborg.
Ja.
De gjorde en svinmysig, så här ofodrad som jag älskade. Ja. Och det, alltså, jag tyckte ändå att den med en icke-seglar-kompatibel klädsel i övrigt funkade. Alltså vita byxor, kanske någon så här, ja men den, en ledig, lite jordig färgpalett. Ja. Liksom. Det har jag faktiskt inget problem med.
Det är ju som sagt var flera lyxvarumärken som nu satsar ordentligt. Vad tänker du?
Ja, men jag det finns två aktörer som jag tycker har gjort det ganska bra ändå. Och det är, nu vet jag inte, jag har bara sett sneak peek. Jag vet att Saman Amel har gjort ett par.
Mm.
Och de kallar ju City Mock. Så de är väl inte en traditionell seglarsko. Utan det är ju just en lite elegantare cityhybrid. Och jag tycker ändå, det de kommer undan med där är ju att de inte har gjort en ren kopia. De har gjort sin take. Jag vet att Morsas har hintat på sin hemsida
om
att det kommer någon form av deck shoe som också såg väldigt fin ut. Just på grund av att den är mer avskalad elegant. Det jag har svårt för, det är de här starka färgerna. Precis som att jag avskyddes de här driving shoes i orange och lila och allt vad det var under stekeran som dominerade Stockholm och till viss del Göteborg tidigt 2000-tal.
Nu har ju även vårt ständigt återkommande varumärke Loro Piana släppt en Sea Sail Walk. De återkommer ju till Walk i många
det får
av sina
man ge
modeller.
Det är ju kontinuerligt i alla fall.
Ja, jag vet inte. Du har sett den digitalt, gissar
jag?
Eller?
Tror det. Har du någon bild på den?
Ja, här, den bilder gör sig ju sällan bra här
men
i podden,
jag förstår,
brukar vi säga.
Men det är ju i den kategorin av en ambition att vara lite mer sofistikerad och lyxig än
ja,
originalen.
Ja, men ändå väldigt mycket rött rötterna i 70-80-talet. Och
samma, den här vita, de kallar ju sina skor white soul shoes. Det är ju samma att, sula egentligen som dominerar alla de andra Loro Piana-klassikerna.
Jag skulle nog säga att i det här, så för mig så är det här, det är absolut inte fult.
Nej.
Det är heller ingenting som är unikt.
Men låt mig gissa prisbilden på de där då. Ligger de norr eller söder om 1000 euro?
Du är ju precis rätt där. Det är strax söder om.
Ja, det är ju kanske inte helt logiskt för mig. För det här är liksom ingen modell. Det här kan man ju säga hur många gånger som helst. Men det finns liksom ingenting. Jag tycker inte de har tillfört någonting i modellen. Visst, det är en snygg färgställning.
Jag skulle redan nu vilja säga att det här är en oerhört ängslig köpare.
Ja, exakt.
Sen kanske jag kommer ångra mig om när det är höst och jag har blivit imponerad av människor som jag tycker ser coola ut i den. Men den här kostar då, Sea Sail Walk kostar 920 euro och hade det inte varit för den här alltså loggan i innersulan så hade den kunnat vara från Ullared.
Ja, liksom. Ja, absolut. Men du sa någonting fåfäng eller ängslig köpare, och där håller jag verkligen med. Hade den skon lanserats 2005 av Loro Piana och kostat motsvarande då med dåvarande valutavärde ungefär så här mycket, då hade jag inte brytt mig. För om det var miljardärer som köpte den för att de var ute med sin segelbåt på Genèvesjön, då är det liksom en sak. Men problemet nu är ju den här totala liksom Loro Piana-manin som har svept över världen. Där jag kan tänka mig att genomsnittsägaren av den där har inte ens satt sin fot på en segelbåt.
Men jag tänker så här, att det är väl Pierluigi som är den levande av bröden.
Helt rätt.
Som ju är så oerhört segel och
verkligen
så intresserad. Han har sin yacht My Song och bla bla bla.
Precis.
Han måste ju ha alltså minst 100 par docksides eller Sperry topsiders i topsiders. Han måste ju ha dem. Och nu, han hade ju passat i de här, men tror du inte att han någonstans fnyser åt dem att vad fasen håller företaget som bär mitt namn. Vad är det som händer?
Jag tror inte han fnyser åt avkastningen det ger på hans sista aktiepost.
Nej, men att han innerst inne i själen.
Nej, jag förstår
liksom det. Känner att, okej. Okay. Eller så vore det ju kul att se en paparazzi-bild från när han själv är ute. Och,
exakt.
Eller så har han liksom funktionsseglarskor istället.
Ja, för jag vet att en av mina största stilikoner genom alla tider är ju hans bror Sergio. Som tyvärr gick bort, kan det vara 2013 eller något sånt där? Det var ju strax innan LVMH gjorde ett uppköp av Loro Piana.
Förlåt, var det inte ett halvår efter?
Ja, så att kanske det var. Kanske var 2014. Eller det är ju 2013-14 där omkring i alla
fall. Så att han liksom,
men han vet jag var ju en stor liksom, eller tydlig bärare. Inte så konstigt eftersom han ägde företaget. Men av just Open Walks och Summer Walks, framförallt Open Walks, redan 2005. Och det jag menar är att han kom ju undan för att han bar sitt eget företags skor på ett sätt som ingen annan gjorde riktigt då.
Nej.
Men idag blir det ju liksom, jag tror ju att den som köper den där skon köper ju inte den för att de gillar seglarskor.
Jag menar, de som har seglingen i blodet och de som, det finns väl olika liksom kategorier där. Att man är barfota ombord.
Ja, precis.
Och sen så när man går i land så har man, då har man gissningsvis ett par Sperry topsiders. Eller då är det väl helt enkelt docksides. Ja. Sebagos eller Sebagos.
Ja, precis.
Den här bäraren då, byter han till Loro Piana? Jag har väldigt, väldigt svårt att tro det.
Det tror jag inte att han gör. Dels ska man väl säga att både Sperry Topsiders och Sebago är ju ganska billiga skor i jämförelse. Alltså jag säger inte att de är gratis.
Ja, det är en tiondel liksom.
Ja, precis. Och det finns väl en charm i det också. Liksom att jag skulle inte köpa de här joggingskorna från Loro Piana som du tog upp något avsnitt som kostade över 1000 euro. Jag köper joggingskor från Nike eller från Asics eller någonting som är bra på det. det är väl liksom inget, det finns inget behov för mig att ha det från ett sånt varumärke. Men ja, hemskt.
Det är ju intressant vem den svenska bäraren blir. Om det är en person inom bank och finans som åker på semester.
Mm. Jag tror ju tyvärr att det finns två kategorier framför allt. Det ena är folk som klättrar. Alltså som vill framstå som att de är miljardärer fast de är miljonärer.
Du menar inte i ordets rätta bemärkelse klättrande?
Nej, socialt klättrande. Och det lägger jag ingen värdering i sig. Eller så är det folk som helt enkelt lever ett liv där man handlar på Loro Piana för det är det man gör. Och så tänker man inte så mycket på det utan ja, jag behöver ju ett par skor och de var ju fina. Och att de kostar 900 euro är inte för dem mer än att köpa ett par Sebago för dig och mig. Förstår? Eller ja, det är betydligt mindre än det till och med. Och då, det är liksom lite samma som målgruppen som de behöver inte ha priser på restaurang på vad vinet eller maten kostar. För det är liksom inte, gör ingen skillnad i...
Då bryr man sig ju inte, då bryr man sig kanske mindre om arv när det kommer till kläder. Mm. Och man kanske bara tycker att det är coolt att fullkomligt skita i det.
Ja, exakt. Det tror jag, den målgruppen var det väl från början. Och nu tror jag att många av dem kanske inte älskar utvecklingen av Loro Piana. För att det är snarare då att den har breddats, om man nu ska välja att se det så. Men,
vi kommer att se väldigt mycket seglarskor i alla fall.
Ja, det tror jag också.
Från det här, för det här håller ju på att, eller redan nu, tog boomar.
Men jag måste ändå säga att den typen av mer då liksom som nästan angränsar till mockasin med gummisula som är lite mindre stekig seglarsko, den har jag betydligt lättare för. Och inte i, alltså det viktigaste återigen, inte ha röda shorts och Henry Lloyd Piqué och liksom Helly Hansen jacka, för där, det är nog helheten för mig som fortfarande har lämnat stilmässiga ärr från barndomen.
Ja, men vi anar väl en diversifierad bärare. Den
absolut.
Här. Det känns som
absolut.
Att det är å ena sidan en fashion-del och å ena sidan en del som vill signalera väldigt mycket pengar.
Och vi var ju inne i något avsnitt för några veckor sedan. Om det här, när kommer vi få se rosa skjortan och färg igen?
Det kanske är nu. Det...
Ja, men jag tror inte riktigt än, men jag tror att det här som jag älskar med tåp och beige och mörkbrun mocka i den här typen av modeller så att man nästan får dem att känna som en loafer. Det kommer nog snarare vara på väg bort. Alltså, nu pratar jag inte denna säsongen utan långsiktigt. Att vi kommer gå mer åt liksom Ralph Lauren... gamla Ralph Lauren, alltså färg som poppar och den här typen av lite mer som inte vi har sett på ganska många år. Och jag är inte riktigt där än.
Men... resortmode.
Ja, precis. Exakt så. Och det får vi inte glömma heller. Allt mode kan göras på bra och mindre bra sätt. Det handlar bara om vilka referenspunkter man tittar på.
Är man imponerad när man ser den här seglarskon på bild? Nej, man är inte det.
Jag
är
Nej,
inte
det är man inte. Jag hade inte valt att göra mig av med 1000 euro nästan.
Seasail Walk.
Mm. Nej, tack.
Den doftar lite sån här kork- och plastmatta.
Det är lite roligt faktiskt.
Ja, men den gör det med lite sån här pösiga, väldigt mycket liksom, Carl Bildt bär ju alltid seglarskor.
Oj!
Chinos och någon mörk kavaj. Det är möjligen till frack som han byter skor.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Även denna vecka har vi med oss Fan Brun.
Ja.
Denna fantastiska vän som vi ju har haft som vän i flera år. Och nu är det dags igen, för det börjar ju närma sig bröllopssäsong, Andreas.
Ja.
Det där är ju någonting som du har klarat
av. Jag känner igen det där. Nervositeten, men också glädjen inför det. Ja. Alltså det är ju den lyckligaste stunden jag har upplevt i mitt liv.
Fan Brun är ju störst i Skandinavien på förlovningsringar, vigselringar, exklusiva smycken, diamanter, online inte minst. Men Fan Brun har en fysisk närvaro, ska jag säga, i Stockholm och Oslo, men väldigt snart även i Köpenhamn. Och om man vill fria i sommar eller i vår nu, så kan man låna någonting som kallas för en attrappring.
Ja, det vill vi verkligen rekommendera, för att det där är inte det enklaste, och det är ju ett ganska stort beslut ekonomiskt också. Oavsett hur mycket man väljer att lägga på sin ring, så är det ju en signifikativ summa för väldigt många. Och jag tycker det där är faktiskt någonting som är liksom extra intressant, hur behjälpliga Fan Brun är med möjligheten att ha dels en sån attrapp, men också öppet köp liksom i, vad är det, 90 dagar?
Det är 90 dagars öppet köp och returrätt.
Fantastiskt.
Fantastiskt. Och apropå Fan, så stavas det då, alltså varumärkesnamnet, inte med F, men däremot VANBRUUN. Så man kan gå in på fanbrun.com och botanisera.
Ja.
Om man vill hitta ring till sin käraste, eller kanske till sig själv, eller båda.
Precis.
Båda två. Vi återkommer till Fan Brun nästa vecka. Vi säger stort tack.
Tack. Jag tänkte hoppa till ett helt annat ämne, men som jag mycket hellre lägger pengar på än överprisade seglarskor.
Pengar och tid.
Ja. Glas och champagne. För vi har fått en fråga som vi har hållit lite på. Men för jag har suttit på min kammare och faktiskt skrivit lite. Jag har förberett
Hoppsan.
Lite. Ja, men ibland. Och det här är liksom en total guide till vad man ska tänka på och undvika när man ska köpa glas och champagneglas.
Det är nästan så vi ska in en liten vignett eller en liten glasklirr här.
Ja, exakt. Och du, jag vill verkligen höra dina tankar.
Jag har
liksom
mycket att tillföra.
För det här är ju, jag kommer inte läsa det här som en fråga, utan jag kommer helt enkelt, det här är ett ämne vi pratar fritt kring.
Ja.
Men om vi börjar då. 1. Undvik till alla pris flöjtglas.
Och jag skulle även vilja säga de öppna, upp- och nervända paraplyglasen.
Ja, champagneskålarna.
Ja.
Eller hur? Marie Antoinette-tuttarna. Som,
precis.
Som sägs vara.
Kan vara väldigt snygga. Mm. Till skillnad från flöjtglasen som är alltid väldigt fula och smakar illa. Men de här Marie Antoinettes tuttglas, de som har formen efter hennes byst.
Sägs i alla fall.
De är ju så opraktiska. Så att det är...
hade exakt samma anteckning. Att de har historiskt, tycker jag, varit snyggare. Men de är så ofunktionella och de tar upp så mycket plats. Plus att nu börjar jag nästan känna att det blir lite vevgrammofons live att ha dem. Alltså så här, det är en fjäder ifrån en Great Gatsby-maskerad liksom. Roaring Twenties, det är 100 år sedan.
Ja,
men lite så. För min del, vi har bägge två, vet jag, olika, ganska mycket olika glas hemma. Men jag har ju landat i att man behöver inte ha specifika champagneglas. Jag tycker att det är en... Om man ska då spara på någonting, och då är det bättre att köp istället bourgognekuper och drick champagne i det också. Köp hellre dubbelt så många bourgognekuper än att dela upp det. För de kostar inte mindre att köpa liksom... Även från bättre producenter, typ Orrefors, Riedel, så här. Jag tycker det finns någonting... Alltså, dels är det fruktansvärt mycket godare. Särskilt om det är champagne som... Typ ett av mina favoritmärken är Bollinger. Det är ingen hemlighet. De har ju mycket Pinot Noir i sina liksom blends och även rena Pinot Noir-champagner. Den typen av champagne och mogen champagne som har lagrats är perfekt för lite större kuper. Det tycker jag är nästan slöseri att använda en smal så här flöjtglas.
Jag håller helt med. Och det är också mycket snyggare.
Ja,
det
är otroligt alltså, mycket.
Det blir så mycket godare och det är så mycket snyggare. Och är det snyggare så blir det i många fall godare. Inte i alla fall, men i ganska många fall.
Mina favoritglas, alla kategorier, det är Riedels Veritas-serie som heter Old World Pinot. Och de är, alltså de är en typisk liksom bourgognekupa. Men de är också, det viktiga, för varför jag kom att tänka på det här ämnet var för att jag lyckades förstöra några andra glas som var tekniskt sett finare hemma från Riedels Performance-serie. Mm. Otroligt, det är som ett samurajsvärd de där glasen. Men de går inte att köra i maskinen, för de är inte att de inte tål.
Nej, de går inte in.
De är för långa, alltså höga helt enkelt. Och där tycker jag att här är det viktigaste när man köper glas. Hur fina och hur eleganta de än är, så måste de funka när man har en bjudning på, oavsett egentligen om man dricker bara en själv och ens partner eller om man är 4, 6, 8 pers. Det är ohållbart att köpa, att bara ha glas som man ska stå och handdiska och handtorka.
Om man inte är pensionär eller, men vi har ju absolut. Inte så många.
Nej, men jag har också förstört minst lika många glas som när jag handdiskat dem. För att de är jävligt känsliga när du ska torka. De är
otroligt känsliga.
Och det är ju härligt med tunna glas. Alltså jag skulle aldrig byta en tunn kant på ett glas mot en tjock för att det ska vara smidigare. Däremot, så länge man känner att de får plats i sin diskmaskin. Jag har diskat de här Old World Pinot hur många gånger som helst. Det har inte varit några problem alls. Nej,
ja, och det är ju precis de som du nämnde som är mina favoriter också. Riedel har ju en, de har ju flera Sauvignon Blanc-glas, men de har ju en modell som även är väldigt god och snygg till champagne också.
Ja,
men, de här Pinot Noir-modellen som du nämner är ju magisk.
Och då kan man ju tillägga att det som dricks väl i Pinot Noir-glas, alltså det vi säger bourgognekupa, det passar även perfekt till all Nebbiolo, alltså Barolo, Barbaresco, Lange Nebbiolo, allting i den kategorin, vilket gör att du har ju liksom inte, du behöver inte känna så här, det här är helt omöjligt, det här funkar bara för bourgogne och champagne. Det funkar utmärkt i vit bourgogne, även om många hävdar då att ett chardonnayglas ska ha lite större öppning. Det är också sånt absolut överdrift, tycker jag.
Ja.
Hellre ett glas som är trevligt att hålla i, trevligt att titta på och framförallt trevligt att dricka ur, än att man ska ha ett glas för alla druvsorter och vintyper. Helt ointressant.
Kan bara hålla med.
Så det är verkligen ett någonting jag tycker alla kan ta med sig. Och sen, här får Fredrik och Klerke tycka vad han vill.
Han får tycka vad han vill.
Men jag tycker ju att med champagneglas och vinglas överlag så håller man i benet, som vi säger. Alltså inte glaset, i glaset. Benet. Ja, precis. Ja, just det. Man håller sig i benet när man dricker. Nej, man håller i benet på glaset. Helt rätt. Alltså jag tycker det finns massa enkla anledningar till det. Dels för att den mest klassiska är väl att du värmer upp glaset om du står och håller i kupan. Under, alltså om du dricker champagne eller vitt vin till exempel, så ändrar du ju temperaturen ganska mycket. Det tycker jag kanske inte i hela världen. Men jag tycker framförallt att en större kupa är bara jobbig att stå och hålla i. Va? Och det får massa fula såna här fingeravtryck och flottighet på glaset som inte är trevligt.
Det här med, vad säger du om jag säger Farstahällning?
Nej, utveckla.
Det här är intressant,
kul,
för det är ju det här är ju ett begrepp, och det här är ju, kan vi ju börja med att säga, ett väldigt nedsättande uttryck mot när man häller i för mycket i ett glas.
Ja, ah. Farsta glitter känner jag igen.
Ja, ah. Ah, och det, okay. Det är den här förorten till Stockholm får ju ganska mycket skit när det kommer till, om vi nu ska generalisera återigen, vi kan väl säga stil och klass. Men, och avsaknaden av den. Men i alla fall, Farstahällningen är ju många gånger mer än 50% i glaset, kan man väl säga.
Och det bör ju alltid undvikas.
Ja, men nu kommer jag till när jag ser att jag älskar Farstahällningen.
Okej.
Du går in på en krog, bra eller dålig, men du helst då en riktigt bra, såklart. Mm. Du beställer vin på glas. Du får in ett snyggt glas. Ett bra vin serveras. Och personen som häller upp så generöst att du undrar om personen någonsin ska sluta hälla.
Ja, jag fattar. Ja.
Du undrar om personen kanske har somnat i själva upphällningsögonblicket. Drabbats av någon form av, av liksom, att det har hänt någonting som inte skulle hända. Det där hände mig nämligen i helgen.
Okay.
När jag går in och beställer ett glas champagne till mig och mitt sällskap. Jag var precis på väg att säga att jag ville ha det serverat i vinglas. Kvinnan kommer tillbaka och säger att jag föredrar vinglas. Är det okej med?
Fantastiskt.
Och då känner jag bara,
underbart.
Underbart, jag älskar det här.
Ja.
Det blir ju mer och mer än vanligt. Och tack och lov. Och det är en väldigt positiv trend i liksom.
Ja, och det är skönt att man inte behöver säga det på många ställen. För man framstår ju som en idiot när man säger det. Fast man egentligen bara vill. Det är inte så att man ber om mer dryck.
Nej,
bara
men
för
verkligen.
Det. Man ber bara om en annan upplevelse.
Precis. Och det här glaset, det är ju mer volym i det här glaset.
Det
rymmer ju mer än de här tramsiga flöjtglasen.
Absolut.
Men så där var det ju då ett plus.
Mm.
Sen börjar kvinnan att hälla upp. Hon häller så mycket champagne i de här glasen att det snudd på blir ytspänning.
Åh jäklar! Och det var ett vinglas. Även, jag vet ju inte vilket.
Ja, det var en bourgognekupa.
Oj, det är ju nästan en flaska. Alltså du vet, de där rymmer ju så mycket mer än vad man tror. Alltså,
Det var så mycket bang for the buck.
Ah, wow!
Så att,
gud vad mysigt!
För första så var ju vinet underprisat.
Ja.
På redan innan på menyn.
Ja, underbart.
Och sen så häller hon då upp mer än dubbelt så mycket.
Ja, ja.
Så att jag och min kvinna då, vi tittar på varandra och bara så här, okej, nu är det helg.
Mm.
Och sen bordet bredvid ska också dricka champagne. Det är en norrman. Och han gillar glasen och sen häller hon upp.
Mm.
Och han tror ju också att nu är det något jävligt skumt här. Och jag ska säga att om man nu ska hålla på etiketten, inte fasen säga åt henne att sluta heller.
Nej, absolut inte.
Det, alltså, då...
Men
hon, hade ju kunnat få, hon hade ju kunnat få hälla den där flaskan direkt i mig. Om
ja, verkligen. Men har du tänkt,
förstår vad jag menar?
100%.
Det är ju, alltså, om du beställer ett vin på glas någonstans. Mm. Det är ju oftast millimeterkoll.
Ja, ja, det är ju, de kör ju till och med såna mätglas, inte ja. Sällan. En liten inflik på det som är intressant. Man älskar ju en generös servitris eller servitör.
Ja, man gör
underbart. Det är ju bara mysigt, men om man själv serverar, om man har folk hemma, då är det ju, inte på glas, utan nej. Då finns det ju det finns i form av flaskor eller flaska. Och då tycker jag väl att den trevligaste mängden, det är ju inte upp till där glaset är som bredast, utan man kan väl säga kanske en fjärdedel av glaset i en bourgognekupa. Så det är ju
första
inte
liksom, fjärdedelen, precis.
Precis.
Halvvägs innan det svänger.
Ja, men exakt. Och här kommer det ju in hur ett glas är byggt. Det finns ju de här monsterglasen som Salto gör. Det känner du ju till.
Salto är väl... Aira har väl Salto, va?
Ja, jag tror att de har... Jag vågar faktiskt inte svära på om det är det. Eller
Salto
om det är
med Zäta, eller hur?
Salto med Zäta. Däremot, jag vågar inte svära på det här, men jag är nästan säker på att det är en person som har jobbat på Salto, som har startat eget, som gör en väldigt lik kupa. Minst samma kvalitet. Men de är väldigt lika. Om det inte är Salto, det är möjligt. Men jag har hört någon historia om det i alla fall.
Salto är i alla fall väldigt härliga.
Och de är ju, alltså deras Salto Bourgogne-kupa, den rymmer, jag tror jag vill minnas att det är 95 centiliter som det glaset rymmer. På grund av att alltså de får ju de här riderglasen att se små ut. Liksom. Ja, ser ut som en bistro i södra Frankrike.
Ja, det är ju en enrummare. Liksom.
Ja, ja. Alltså, de är så breda i basen. Så att om du häller upp... Alltså om du skulle servera vin på glas i ett saltoglas, då skulle ju den knappt... Ett normalt vinglas skulle ju knappt täcka botten på glaset. Nej. För att det är så stort. Och det är ju en otrolig upplevelse att dricka... i ett sånt glas, för de är fantastiska, men det är också en mardröm att äga. Alltså på tal om det här att
diska och förvara
och servera. Om du ska ha en middag eller en vinprovning med fyra viner, då behöver du liksom 1,5 meter per person bara för att få plats med glasen.
Jag skulle vilja
är hopplöst.
Lägga till i detta kring glas som är så oerhört. Jag kan inte säga det några gånger. Det kommer bli lite ut...
Otroligt! Ah,
det är diskningen som spelar in i resultatet. Inte bara vad ögat. Om ögat hittar något skit. Och det kan ju vara då kalk från vattnet som har torkat. Man måste ju alltså torka med...
Mikrofiberduk är bäst, tycker jag.
Efter disken.
Precis. Och det ska man ju göra, alltså bara för att man diskar dem i maskin så behöver det inte vara att man inte gör. Visst, ibland funkar det utan det, men om du handdiskar så ska du ju definitivt torka dem. Och här är ju problemet med vissa glas som är väldigt höga, alltså typ de här som heter Bordeaux-kuper.
Ja, det är väldigt svårt att torka.
Ja, du kan ju knäcka det bara av att försöka få in den där trasan och liksom... Verkligen. Runt. Ja.
Nej, men man måste vara väldigt försiktig. Men att dricka ett gott vin och känna lukten, för det är absolut ingen doft. Det är en lukt från alltså att glaset har stått i en diskmaskin.
Bra. Det är inte vinet du syftat utan
bilukten.
Fan, det, vad otrevligt.
Det är inte kul. Nej. Och det här leder oss in på sen förvaringen.
Ja. Helt rätt.
För att placerar du dina glas i ett skåp av ett träslag som luktar av sig.
Precis.
Så smakar sen vinet.
Det där är jätteintressant.
Och då blir det inte ekat om man nu ska vara lustig. Eller det blir ju ekat. Men det blir inte positivt ekat.
Nej, det är väldigt
utan
intressant.
Utan vissa då, möjligen majoriteten av sommelierer, det här har jag inget belägg för. Och jag vet inte hur skolan ser ut gällande det här. Men något som många som arbetar med vin gör hemma, det är ju att aldrig förvara sina glas i skåp.
Nej, det är
utan
väldigt
man
intressant.
Utan man har dem öppet i köket eller i en matsal eller motsvarande.
Ja, väldigt intressant.
Så att man har dem, man har dem aldrig instängda helt.
Väldigt
man har
bra.
Dem alltid, det är någon
en annan grej som jag har märkt är ju om du lagar mat i ett mindre kök, eller ett kök som inte ligger långt från där glasen står. Mm. Även om glasen då skulle vara i ett skåp, så det är ju inte helt vattentätt eller lufttätt.
Det blir os.
Det blir os och kan... Vissa glas kan, alltså det kan fastna, få en sån här ganska otrevlig hinna på. Så att man ska tänka på det att bara för att de är diskade och ställda i förvaring då, så kan man bör kolla över sina glas då.
Absolut,
och då.
Nej, men det läggs ju en fetthinna som letar sig in.
Det är
in.
Inte kul.
Det är inte skojigt.
Inte kul när man ska servera gäster.
Det är
och
inte skojigt alls.
Det är imma på glasen. Man har inte ens hällt upp det kalla vinet.
Nej, man tycker inte att det är kul.
Men på tal om imma och champagne och glas, liksom, det här är ju inte bara glas, men jag tycker ändå det är värt att tillägga att champagne
är gott.
Är fruktansvärt gott. Men det finns så mycket myter, tycker jag. Dels de här flöjtglasen, det här att det skulle vara ett bra sätt att konsumera någon form av champagne i. Det är det inte. Men också att champagne ska vara iskall. Det är också en fruktansvärt stor missuppfattning.
Hur gör du där med... För du har ju... Mm. Vinkyl?
Jag har vinskåp, vinkyl hemma. Ja. Som den är ju tempererad till 12 grader. Men den kan du ju ställa om du vill. Men jag skulle säga runt 12 grader är ganska lagom för de flesta vinerna. Men jag brukar ta ut, om jag ska servera champagne hemma, då tar jag ut flaskan på 12 grader.
Ja.
Och möjligtvis att jag har den i kylen kort stund. Inte kallare än 8-10 grader. Nej. Absolut inte. 6 grader så här, då smakar ju inte vinet någonting. Alltså inte i närheten av vad det kan smaka. Sen vill du ju inte att det ska vara rumstempererat. Det är ju liksom inte en Malbec du dricker. Men jag vet inte. Jag tycker det är sån här, det är onödig grej som man bara har fått med sig från barndomen eller från samhället, att man tror att det ska stå i en ishink och vara liksom 4 grader.
Jag skulle säga så här, att om man ska ha gäster, gästen ringer eller textar och säger vi är i taxin, vad har du för kod?
Snyggt, ja.
Då är det dags att hälla upp.
Då är det dags att börja städa.
Då kan man börja måla väggarna.
Ja, exakt. Nej,
då... Nej, men då skulle jag säga, då är det dags att hälla upp i glas.
Ja,
för att
bra.
Då,
men det bygger ju också på att den har varit kyl då, så att den håller temperaturen.
Men jag tänker
stund,
att
liksom.
För att få till luft.
Älskar det här, älskar. Om det är en ung champagne, 100%.
Om det är en ung gäst, var det du?
Nej. Ung gäst. Då.
Nej. Men för att många är så mycket för proceduren med att öppna. Och det är ju snyggt och trevligt att oj, nu ska vi öppna en champagne. Men vill du få en, i mitt tycke, maximal smakupplevelse, då får det gärna vara serverat när gästerna kommer.
100%.
För att då har den fått några minuter luft och blir faktiskt...
Och jag vet att alla inte håller med om det här, men jag står ju fast vid att champagne går utmärkt att dekantera. Särskilt ung champagne som inte har 20-30 år på nacken. För då skulle jag kanske vara lite försiktig, mest för att mossen kan vara ganska låg i det laget. Men alltså, allting är ju trevligare om man har gäster att servera i karaffer eller dekanterings... olika former av liksom, det är mycket snyggare också, för det handlar inte bara om att man inte ska skryta om vad man serverar, för det är ju självklart att som värd ska du ju inte fokusera på vad priset på ditt vin du bjuder ju, så det spelar ingen roll, det ska ju bara vara, var det gott eller var det inte gott, och de behöver ju inte svara om det inte var gott.
Men nej.
Du förstår. Och en trevlig grej, de här dekanterings, det ser ju ut som stora vaser liksom. Det finns ju även där väldigt olika vägar att gå. De mest klassiska, de finaste, de är ju väldigt utsvängda. Och det är ju samma anledning som vinglasen, att du ska få mycket luft i kontakt med vätskan eller med vinet för att helt enkelt få det utvecklas. Men du kan ju faktiskt också ha mindre karaffer, alltså mer så här... Det är ju ändå så att du tillsätter luft när du häller upp det. Alltså häller i det i karaffen och sen serverar det. Så att det kan vara jättemysigt om du har en fin karaff som inte är en dekanterad.
Hur häller du upp ett stilla vin i en karaff? Gör du det av ett, det man kan kalla för det mer aggressiva slaget?
Det beror
för
helt
att,
på.
För att verkligen då tillsätta luft?
Det beror helt och hållet på vad det är för vin. Jag, om det är ett bångstyrigt, ungt liksom köttvin, alltså typ en Bordeaux eller en supertoskana eller en amerikansk Cabernet Sauvignon eller något sånt där, då har jag noll problem att vara aggressiv. Alltså då kan jag dubbeldekantera det om det är så. Alltså det finns liksom ingenting som riktigt, tycker jag, skadat.
Lite som att du liksom hetsvacknar den åker sådär.
Men däremot om det skulle vara en 20, 25, 30 eller 40 år, om det är ett moget vin, då får man ju vara lite försiktig. Och ibland kan det ju fortfarande gynnas av att luftas.
Då men, blir det mer liksom en show att då heller inte ska vara något sediment.
Nej, som det är ju den, det är en grej många glömmer. Det är ju en viktig anledning till varför man har dekantering också. Att man vill få bort sedimenten. Och det kommer ihåg när vi pratade om The Gentleman eller Gentleman.
Just det.
Hur den här,
han använder väl filter till
det? Ja, han använder ju kaffefilter. Och jag gick in, jag såg faktiskt en grej om det. Som vi pratade om på Instagram. Och jäklar vad vinördarna blev vansinniga.
Ja, för att då tar du smak då av den filtret.
Ja, eller att det, du ska, de hävdar, många hävdar ju att du ska inte ens dekantera en liksom bra bourgogne. För att den behöver inte det på samma sätt. Den här är från 2002. Jag lägger ingen värdering i det just. Men det jag kan köpa från vad han gör. Det är ju att man vill få bort eventuellt liksom sediment. Och sen hälla tillbaka det i flaskan om man vill servera. Jag hade hellre haft det i en karaff som sagt, men jag kan ändå förstå att det finns en poäng ibland. Jag brukar till exempel om man går bort på middag och ska ta med ett vin som man vet ska drickas på middagen och inte i present, utan jag står för vinet, säger vi. Då brukar jag, om det är ett ungt vin som behöver luft, då dekanterar jag det 3 timmar innan. Alltså häller över det och sen rensar jag flaskan, häller tillbaka och sätter i en provisorisk kork.
Det här är alltså även ett tips till er som,
ja,
som köper mycket boxvin.
Nej, men absolut. Du kan göra
leta
det.
Upp en riktigt dyr flaska.
Ja, det tycker jag inte man ska göra.
Och fyll det med det här boxvinet.
Nej,
säg att ni uppskattar dekantering när ni sen går bort.
Däremot är det inget fel.
Skämt åsido.
Ja, precis. Jag förstod det. Man ska aldrig låtsas att det man serverar är dyrare än det är. Man behöver, det är bara, det blir aldrig bra. Men däremot är det ju alldeles utmärkt om man har ett boxvin som man vill servera. Eller oavsett, att hälla upp det på karaff. För det har inte någon annan med att göra. Och det är ett,
det funkar. Och,
ja, precis. Det är snyggare och det är, liksom, det är ett sätt att både ta ner förväntningarna och höja förväntningarna.
Så är det verkligen. Vi gillar vin, vi gillar glas, vi gillar seglarskor och mycket annat.
Så är det.
Men tiden går fort när man har kul.
Ja, och nästa vecka då är vi tillbaks från den här otroliga klockmässan Watches and Wonders som har varit i Genève. Det är därför vi kan med säkerhet säga att det kommer bli sprängfyllt med klocknyheter och spännande saker.
Vi kommer att prata mycket klockor och som vanligt så håller ni utkik på våra Instagram-konton, ja, för där händer det saker fler gånger än en gång i veckan.
Kanske lite omvärldsbevakning från Genève också.
Ja, jag har, det är så,
det är kul.
Så mycket vi ska prata om i nästa avsnitt.
Ha det så bra nu.
Hej då.
Hej.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.